Välkomna hit idag. Det är söndag den 1 oktober. Vi fick en lång, vacker och varm höst. Och fortfarande blommar luktärter och mårbacka. Jag tog med en liten bukett här i morse. Och det här, tänker jag, det förnimmer oss om sommaren. Och det är kanske någonting som vi behöver extra mycket när vi tittar tillbaka på den vecka som har varit. Obegripliga händelser har skakat om och rubbat det som borde vara trygga och säkra platser. Allt ifrån hem till platser där barn och unga vistas. Men även de mest katastrofala nätterna för mänskligheten, de ska övergå till en vacker sommarmorgon. Idag är den helige Mikaels dag. Och Mikael betyder vem är som Gud. I tunga situationer kan Gud visa sig på många olika sätt. Genom änglar som kliver fram i mänsklig gestalt och sluter upp kring oss. Vi är alla skapade till Guds avbild. Och vi har alla kapacitet att vara en ängel Mikael, att vara lika Gud. Och vi kan själva föregå med gott exempel, med goda exempel. Vi kan påverka hur vi vill vara, våra egna val och handlingar och hur vi väljer att se på våran nästa. Det är den gyllene regeln. Jesus, han föregick med goda exempel på detta. Och som han är, bör vi också efter bästa förmåga sträva att vara. Idag har vi besök här i kyrkan. Vi har kyrkokören från Övre Kågedalen. Ni är varmt välkomna hit. Väldigt trevligt. Vi har Robert Åkerlund som ska predika. Jag återkommer till det om en liten stund. Välkommen. Gunilla, du fixar det här bakom mig. Jan-Olof sköter ljudet. Märta har söndagsskola, söndags. Och Gabriella heter jag, som ska leda oss. Robert, välkommen hit, du ska predika. Och du arbetar för någonting som heter Open Doors. Det är en internationell missions- och människorättsorganisation som hjälper förföljda kristna i världen. Och jag fastnade speciellt för en av punkterna på er hemsida, för det stod så här. Vi tror att engagemanget för våra förföljda syskon även kan hjälpa oss kristna här i Sverige att utvecklas i vår personliga efterföljelse och kan stärka oss i motgångar. Någonting som känns extra aktuellt just nu. Open doors, ett uttryck som jag tänker andas och kommunicera det positiva. Öppna dörrar, låga trösklar och högt i tak. Synonymer som är allra bäst. Ni finns där samhällen och konstellationer inte bereder plats för människans unika värde. Rätten att tänka fritt och rätten att vara jag. Det ska bli spännande att höra mer om detta. Då är det dags att välkomna fram kören. Välkommen fram.
Anna-Karin, kan ni skjuta er bara lite med? Jag ska prata. Ja, jag tänkte... ÖKSM står det när vi ska ut och sjunga. Och då är det alltid någon som frågar, vad i all sin dar betyder de där bokstäverna? ÖK, det betyder Övre Kågedalen. Vet ni vars Kågedalen är? Bra. Och Övre Kågedalen, ja men det är ju då längst upp där. Sång- och musikförening betyder SM. En gång i världen så hade vi en ganska stor blåsorkester också i den här föreningen. Men tyvärr så är den nerlagd. Och ett tag så hette vi ÖKU-kören. U-et stod för ungdom. Men som ni ser så har tiden gått. Och nu tog vi tillbaka det gamla namnet ÖKSM. Vi träffas i Sandfors varje onsdag där vi övar. Och så sjunger vi dit vi blir kallade att sjunga. Och varje gång när vi träffas så har vi en liten signaturmelodi som vi sjunger. Och vi ska börja med den idag också. Och den sjunger vi med slutna ögon. Och ni får göra som ni vill. Om ni vill blunda och lyssna eller titta och lyssna och sjunga med om ni kan.
Så skönt att vara i din närhet, så ljus.
Då ska vi få be inledningsorden tillsammans. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Nu är Guds tid. Här i sitt hus sluter han in oss i värme och ljus. Nu är Guds tid. Nu ska Guds ord leda oss rätt och hjälpa oss tro. Nu är Guds tid. Nu vill vi be och ta emot vad Gud har att ge. Och då får vi be tillsammans. Himlarnas Gud, som sänder dina heliga änglar till vår hjälp mot ondskans alla makter, ge oss glädje och uthållighet i den goda kampen. I Jesu namn. Amen. Och då får vi sjunga tillsammans psalm 90, Blott i det öppna. Jag tycker att jag har skymtat lite barn, och det är dags för söndags, och att vi får sjunga söndagssången tillsammans. Så välkommen alla barn fram och tända ljus. Vi sjunger tillsammans, vi har ingen som spelar, så nu får vi ta ifrån tårna här. Får vi be tillsammans. Gud, vi ber för våra barn och ungdomar. Ta hand om dem. Hjälp dem att lära känna dig. Välsigna dem och välsigna barnens stund på söndags. Amen. Då ska ni få sjunga igen. Thank you.
evighet. Jag har en ängel. Någon finns alltid där, nära in till mig. Osynlig han mig bär, det har jag känt ibland. Änglahand. Himmelens Gud, vet hur jag har det. Det gick ett bud, min ängel bar det. Och vände åter ned med svar på bönen. Varje gång när jag ber, viskar i min röst änglar röst. Himmelens Gud, vet hur jag har det. Det gick ett bud, din ängel bar det. Och vände åter ner med svar på bönen. Varje gång när du ber, viskar i min det är något jag vet, har vetat länge, en hemlighet, jag har en ängel. Någon finns alltid där, nära in till mig, osynlig han mig bär, det har jag känt.
Det går en väg mot framtiden, det hörs en sång från himmelen. Det går ett folk från nöd och strid, från lidande till evig frid. Det går ett folk oändligt skog, in i Guds stad genom dess port. De fyller himlen med sin sång, de sjunger evigheten lång.
Vi sjunger äran till mitt land, för frälsningen du åt oss vann. Och hela himlen stämmer in, all makt och härlighet är din.
Det
störst, visar den kärlek som är störst.
Vi sjunger ära till ditt namn, för frälsningen du åt oss vann. Och hela himlen stämmer in, all makt och härlighet är din. Och alla änglar faller ner, förundras över vad du ser, och skaran växer som till ben, och sången stiger mer och mer. Vi sjunger ära till Guds namn, för segern som han åt oss vann. Och hela himlen sjunger ut, all makt och ära till vår Gud. Vi sjunger ära till Guds namn, för segern som han åt oss vann. Och hela himlen sjunger ut, all makt och ära till vår Gud. Vi går en väg mot framtiden, det hörs en sång från himlen.
Då får vi be överlåtelsebönen tillsammans. Du som ville mitt liv och har skapat mig efter din vilja, allt i mig känner du och omsluter med ömhet. Det svaga lika väl som det starka, det sjuka lika väl som det friska. Därför överlämnar jag mig åt dig utan fruktan och förbehåll. Fyll mig med ditt goda så att jag blir till välsignelse. Jag prisar din vishet, du som tar till dig det svaga och skadade och lägger din skatt i bräckliga lerkärl. Amen. Då får vi hjälpas åt tillsammans här och sjunga igen. Är det någon som känner, eller ska vi läsa? Vi kan läsa. Gud, du är livet. Kom till oss i ditt ord. Gud, du är livet. Ge oss av ditt liv. Då, Robert, är du välkommen.
God morgon. Vad väldigt trevligt att få vara här idag. Tack för att ni bjuder in Open Doors. Hej Johan. Jag ser det. Jag måste få hälsa. Väldigt roligt att vara här i Skellefteå, min hemstad. Jag är född i Skellefteå, uppvuxen i Byske, bor nu i Örnsköldsvik och jobbar med Norrland som arbetsfält och är ute och har möten. Igår kväll var jag i Bodens fridsförbund hos Lästadianerna och hade en fantastiskt bra kväll. Och nu är jag här och är med om en fantastisk gudstjänst tillsammans med er. Tack för inbjudan. Jag vill ta er med till en text i Filipperbrevet och jag läser en ganska långt stycke. Jag tänker att vi står upp och lyssnar till Guds ord. Och då läser jag från vers 12 i Filipperbrevet kapitel 1. Jag vill att ni ska veta, bröder, att det som hänt mig snarare har lett till framgång för evangeliet. Det har nu blivit klart för hela pretoriet och alla andra att det är för Kristi skull jag sitter fängslad. Och min fångenskap har gjort de flesta av bröderna så övertygade i Herren att de vågar predika Guds ord ännu mer oförskräckt. En del drivs visserligen av avund och rivalitet, men en del predikar Kristus med goda avsikter. De gör det av kärlek, för de vet att jag satt till att försvara evangeliet. De andra predikar Kristus av rivalitet med orena motiv, och jag tror att de kan göra min fångenskap tyngre. Än sen, Kristus blir i alla fall predikad för syns skull eller uppriktigt, och det gläder jag mig över. Och jag tänker fortsätta glädja mig, för jag vet att allt detta kommer att leda till min frälsning genom er förbön och Jesu Kristi andes hjälp. Det är min längtan och mitt hopp att jag inte på något sätt ska stå där med skam, utan att Kristus nu som alltid ska bli frimodigt förhärligad i min kropp, vare sig jag lever eller dör. För mig är livet Kristus och döden en vinst. Men om livet här i kroppen innebär att mitt arbete bär frukt, då vet jag inte vad jag ska välja. Jag dras åt båda håll. Jag har en längtan att bryta upp och vara hos Kristus. Det vore mycket bättre. Men för er skull är det mer nödvändigt att jag får leva kvar här i kroppen. Det är jag övertygad om, och jag vet att jag ska få leva och vara kvar hos er alla och hjälpa er till framsteg och glädje i tron. När jag är tillbaka hos er igen får ni ännu större anledning till glädje i Kristus Jesus för min skull. Se bara till att ni lever på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium, vare sig jag kommer och besöker er eller inte. Låt mig få höra om er att ni står fasta i samma ande och samma sinne och kämpar för tron på evangeliet utan att på något sätt låta er skrämmas av motståndarna. Det blir för dem ett tecken på att de går förlorade, men att ni blir frälsta, och det av Gud. Ni har ju fått nåden att inte bara tro på Kristus utan också att lida för hans skull. Eftersom ni har samma kamp att kämpa som ni såg att jag hade och nu hör att jag fortfarande har. Amen. Varsågoda och sitt ner. Paulus är fängslad. Han sitter i Rom i fängelse. Hans första fångenskap. Och han skriver till Filipperna i Makedonien, och han är så tacksam. Han är glad. Hela brevet andas glädje. Kallas ju faktiskt för glädjens brev. Och det är ju ganska intressant om man tänker på att han sitter i fängelse och skriver det. Fullt med glädje. Och han är tacksam över makedonierna. De har visat gemenskap med honom hela tiden. Sen första dagen när han var på sin resa, kom till Filippi och människor tog emot budskapet, och så blev det en kristen församling där. Och det här glädjer Paulus. Och de fortsätter att ge honom det han behöver för att kunna utföra sin tjänst. Och han säger liksom med hela sitt brev ett stort glädjefyllt tack till dem. Epafroditus har kommit från dem till honom och gett de här gåvorna. Och han blir fylld av välsignelse och glädje över hans systrar och bröder som har tänkt på honom. Och nu vill han liksom hjälpa dem att förstå att fast han sitter i fängelse så är det liksom inte kört. Han vill ge dem rätt perspektiv. Som han säger i Kolosserbrevet också, när han skriver till kolosserna: nu gläder jag mig mitt i mina lidanden för er. Så säger han nu till dem att det som har hänt mig, det har snarare lett till framgång för evangeliet. Alltså, Paulus försöker visa dem att poängen är inte att jag sitter inlåst och sitter här och deppar och mår dåligt, utan att evangeliet har nått framgång. Genom hans fängslande så får fler höra evangeliet. Och det vill han berätta för dem. Därför att för Gud är det mest angelägna att evangeliet får höras oavsett omständigheter. Gud har förmågan att, kraften, möjligheten att ta alla omständigheter och vrida det till någonting gott för evangelium. Det är ju den guden vi tror på, eller hur? Han som förmår att ta det största lidande och göra det till seger. Det är en märklig gud vi tror på, vänner. Och det är någonting vi inte behöver skämmas över. Och Paulus skäms inte. Han håller fram, han säger att det har blivit framgång. Vad är framgången i det här fallet då? Jo, säger han. Ni vet att hela pretoriet, det kejserliga hovet, de som nu har liksom hand om honom som fånge, alla de vet att han sitter nu fängslad för Kristi skull. Alltså, evangeliet hörs nu plötsligt hos kejsaren och alla hans vakter och soldater och överallt. De vet varför Paulus sitter inlåst. Vilken framgång. Och så säger han en sak till som är kanske ännu viktigare. Alla de andra bröderna som sitter här inlåsta i samma fängelse som mig, nu har de blivit så övertygade i Herren att de predikar oförskräckt om evangeliet. Hör ni? Alltså Paul försöker lyfta blicken och se, vad har det här lett till? Må vara att jag sitter inlåst, och roligare kan man väl ha. Men det leder till seger för Guds rike. Jag tänker på en berättelse om pastor Ferenc från Rumänien. En baptistpastor tillbaka på 70-80-talet. Han predikar och han blir tagen av kommunisterna, av Securitate, den hemliga polisen, och satt i fängelse. Och där sitter han inlåst i 7 år. Under de åren så vittnar han om sin tro. Ett antal människor kommer faktiskt till tro när han sitter i fängelset. Men så kommer kommunisterna på att de ska släppa Ferenc, men med en liten hake. De har kommit på ett roligt skämt, tycker de. Så de säger till Ferenc en dag, vi tänker släppa dig. Och Ferenc blir förvånad och tänker, vad är det nu som de ska göra? Och så säger de, jo, du ska flytta till den här byn, säger de och pekar någonstans på en karta långt ute i vischan någonstans. Där finns det en övergiven byakyrka dit ingen går längre, och du ska bo i huset bredvid, och du ska gå dit varje vecka, varje söndag, och predika för spindlarna i kyrkan, och gör du inte det så kommer vi att kolla upp dig. Ferenc blir flyttad, åker dit, bosätter sig i huset bredvid. Första veckan så städar han kyrkan. Och han ber till himmelens Gud och säger, Herre, låt det komma en människa. Jag ber inte om mer. Söndagen kommer och det kommer en människa. Det sitter en 16-årig tjej där. Och han predikar med glöd och iver som aldrig förr. Den här tjejen tar emot evangeliet och blir en kristen. Det går en tid, arbetet fortsätter. Snart är de 90 medlemmar i den här gemenskapen, i den övergivna kyrkan. Det går ytterligare tider och snart är de 400. Kommunisterna fick aldrig skratta åt skämtet med Ferenc. 1983 så är Securitate på honom igen. De tycker väl inte om framgångarna som han är med om. Så de är på väg att fängsla honom, och han vet det. Och han säger, jag är inte rädd att hamna i fängelset. Jag är beredd att tjäna Gud där, säger han. Jag är beredd att vara där för Kristi skull. Och så säger han, jag tror att Herren redan väntar på mig bakom fängelseportarna. Och så hamnar han där och så många gånger säger Färan genom kanaler och andra som känner till honom till oss kristna i väst under den här tiden, så säger han: sluta att be för min frigivning. Och vi i väst, såklart, vi skakar på huvudet och undrar vad har hänt med en sån man när han säger så. Jo, säger han, tror ni att den väckelse som sker inom fängelsets murar, när så många människor tar emot och bejakar Kristus, tar emot evangeliet, tror ni då att det är meningen att vi skulle be bort den väckelsen genom att vi skulle bli släppta fria? Wow. När jag hör en sån berättelse så tänker jag, vad har jag missat? Vad är det som jag inte har förstått av evangeliet och nåden Jesus Kristus? Vad är det som gör att jag inte bär samma passion och kanske samma vilja till uppoffring? Men samtidigt vet jag ju att Gud har nåd med oss. Det är inte så att där hjältarna finns där ute någonstans och du och jag, vi är förfärliga kristna. Det tror jag inte på. Det är inte ett dugg det budskap jag försöker förmedla. Utan jag tror att den förföljda kyrkan har något att lära oss, precis som du, Gabriella, läste på vår hemsida. Det finns verkligen någonting som de får tag om när friheten krymper. Att kunna få berätta om det som ligger på mitt hjärta, den tror jag har funnit. När jag inte får det, då är det som att allting blir mycket viktigare. Jag ser mycket klarare. Jag förstår än mera vad evangeliet handlar om. Det andra Paulus säger i den här texten är att han säger Kristus blir predikad. Och så förklarar han. En del predikar av avund. Av rivalitet. De försöker göra livet tyngre för mig i fängelset. Och andra predikar av goda avsikter, säger Paulus i den här texten. Och så är det som att han igen lyfter blicken. Ser med nådens glasögon. Och så ser han att, vad är det här betyder? Ja, det är några som, de har inte riktigt koll på sina motiv. Motiven är otroligt grumliga. Fantastiskt grumliga. De har gråstar allihopa. Men någonstans ändå så är det Kristus som förkunnas. Han försöker se, vad är det liksom, predikar de villoläror? Nej, det verkar ju inte som det när vi läser texten, eller hur? För oss, vi vet ju hur Paulus är när det gäller villoläror. Då är det liksom, det här är fel, det här måste vi gå till rätta med. Men Paulus liksom ser bakom de där grumliga motiven och ser, men Kristus blir förkunnad. Folk verkar lyssna och tro på honom fast de där med de dåliga motiven predikar. Och så ser han, och jag får chansen att predika. Och människor lyssnar. Och det händer saker. Det är som om Paulus tänker, det viktigaste är att Kristus blir predikad. Inte hur jag mår om några attackerar mig och tycker att de ska göra livet tyngre för mig i fängelset fast det redan är tungt nog. Han är någonstans, nådens generositet fyller Paulus. Och så ser han att evangeliet, det växer, det händer saker. Och jag tänker ibland, vi har en del att lära här. Av Paulus faktiskt. Alltså, även om en del av våra systrar och bröder, både utomlands och i vårt eget land, ibland tycker vi har lite konstig teologi i den där kyrkan, eller de gör lite konstiga saker, eller de beter sig annorlunda än vad vi gör. Tänk om det är så att vi inte satta till domare över varandra, utan det vi ska titta på är genom nådens glasögon om Kristus blir predikad eller inte. Jag tror att det är viktigt för oss. Och en lärdom. Och så fortsätter Paulus och så talar han om hur livet är Kristus och döden är en vinst. Och han verkar övertygad om att det här kommer att leda till hans frälsning. Menar han då att han kommer att slippa liksom vidare straff eller till och med dödsstraff? För det var ju ett rejält hot mot Paulus i det här läget. Nej, det verkar inte som att han riktigt pekar på det heller. För han säger ju att Kristus nu som alltid ska bli frimodigt förhärligad i min kropp. Vare sig jag lever eller dör. För mig är livet Kristus och döden en vinst. Vad säger han? Ja, han säger, jag vet att Kristus har besegrat döden. Jag vet att vi ska uppstå en dag, för han har uppstått för oss. Och då är det som att Paulus säger att även om jag skulle få en dödsdom över mig och bli avrättad, så är det en vinst i alla fall. Därför att jag känner honom. Så det är som att Paulus målar upp den här bilden och säger, ja visst, det är klart att det är väl bra och skönt någonstans att få bli frigiven. Men vinsten är densamma. Kristus är den som lever i mig och jag lever i honom. Och jag kommer en dag få uppstå. Så om de tar död på mig, varsågoda. Men döden är en vinst. Ett märkligt sätt att se på livet, eller hur? Och ändå ett fantastiskt sätt. Tänk att inte gå omkring och vara rädd för döden hela tiden. De som skulle kunna ta död på oss. Men det här ser vi i den förföljda kyrkan. Det är inte rädslan som driver dem. De är rädda också, många av dem, många gånger. Jag mötte dem själv i Indien för 2 veckor sedan. Så mötte jag kristna som hade blivit attackerade en del bara några dagar innan vi kom. Det är klart att det fanns rädsla. Men också en övertygelse om att det finns en herre som går med dem. Och som har besegrat döden. Och det finns ingen fiende som kan ta den övertygelsen ifrån dem. Och Paulus ser det här och han håller fast och han verkar lite kluven i om han vill liksom bryta upp, alltså lämna jordelivet. Alltså helt enkelt, om de tar död på mig, det vore ju det bästa, för då kommer jag hem till Kristus. Men så säger han, men det är klart att om det här arbetet leder till vinst, vad nu vinst betyder, det betyder inte hans egen vinst. Det betyder om evangeliet bär frukt. Så vet jag inte vad jag ska välja. Kanske det bästa ändå är att jag är kvar. Och så säger han, och med övertygelse, jo, jag är övertygad att jag kommer att få vara kvar. Jag kommer att få leva kvar. För er skull, säger han. Så det som Paulus väljer mellan flytta hem till Herren, det vore det bästa, det mest fantastiska, få komma hem. Och så säger han, men leder det till vinst? Om det leder till att ni får framgång och glädje och växt i tron, då behöver jag vara kvar. Och så blir Paulus en förebild för dig och mig, för oss. När han säger, vad är det viktigaste i det kristna livet? Är det att jag har allting klart bara och kan slå mig till ro? Nej, det är om jag också kan få vara till välsignelse för andra. Om jag kan få ge vidare det jag har fått. Om det kan betyda att fler får tag om evangeliet. Då vill jag vara kvar, säger Paulus. Då vill jag gå vidare här. Även om det betyder förföljelse. Även om det betyder hårda tag på grund av evangeliet som han predikar. Och sen övertygar dem. Och han säger det till Filipperna. Jag vet att det kommer att leda till min räddning. Varför vet han det? Jo, säger han. På grund av era förböner. Och genom Jesu Kristi andes hjälp. Wow. Det är precis det som den förföljda kyrkan, våra systrar och bröder ute i världen också lever på. De säger nästan alltid det första de säger, be för oss. De tigger inte om pengar, de tigger inte om det ena eller det andra. De säger, be för oss. Och faktum är att de säger ytterligare en sak. Och då ska jag berätta om en av dem som har jobbat inom Open Doors länge. Han träffade kristna i Egypten, i Kairo. Och så pratar han med de kristna ledarna, han heter L. Jensen. Och så säger han till dem, hur vill ni att vi ska be för er, säger han. Det är en bra fråga. Och då svarar de honom. Till hans förvåning, be inte för oss. Upps. Så tänker man, vad menar de? Och så fortsätter de och säger, be med oss. För om ni ber för oss, så ber ni att vi ska få det bekvämt, lugnt och skönt som ni har det i Europa, i kyrkan. Vi ber inte så. Vi ber om att miljoner ska få fatt i vem Jesus Kristus är. Och vi ber om kraft och styrka att orka och modet att stå fasta när den oundvikliga förföljelsen kommer. För den kommer. Och vi ber att vi ska stå fasta även om det blir till döden. Och inte fly. Visst blir man matt. Så tänker man på sitt eget liv. Man tänker på hur vi har det i vårt land. Hur bra vi har det. Än fast vi nu verkligen skakas en hel del i grundvalarna i vårt samhälle. Och funderar på vart tar demokratin vägen. Vart tar säkerheten vägen. Alla dessa skjutningar. Men ändå i grunden har vi det bra. Och så inser vi. Vi måste vara tacksamma och vi måste stå tillsammans med våra bröder och systrar som lider för sin tro. Den där boken och med den där lilla bönen som han frågade om, Al Jensen, den kan du hitta på bokbordet där nere. Och låt mig säga något kort om bokbordet innan jag avrundar predikan. Du får gå till bokbordet här nere i lokalen och ta de böcker du vill idag. Och du betalar det du vill för dem. Och det är inga sekundaböcker. Det är kanonböcker. Kanske har du sett någon av dem. Kanske har du läst någon av dem. Men ta med dig böcker hem idag. Betala den gåva du vill till Open Doors. Med QR-kod, med Swish-nummer. Eller ta med en bankgirotalong hem och gör det hemma. Men ta med er böcker. Om bokbordet är tomt när jag åker hem är jag glad. Det blir billigare bensin och det blir bättre på alla sätt. Och jag får inte ont i min arm. Så det blir väldigt bra. Det är meningen att du ska få det med dig någonting hem. Och kanske fortsätta att läsa om den förföljda kyrkan och vara berörd av det. En övertygelse om att bön gör skillnad möter vi ofta i den förföljda kyrkan. Broder Andrew som startade Open Doors, en holländare. Jag kommer att berätta mer om det efter kaffet sen, för den som är kvar. Broder Andrew sa det. Det finns inga gränser, inget fängelse, ingen dörr som är stängd för den som ber. Och jag tror att han har rätt. Jag tror att det är så. För när kyrkan och den kristna mänskligheten har bett genom kyrkans historia, så har alltid Gud varit där. Lätt genom öknar, genom svåra perioder. Han har inte alltid befriat oss från det svåra, men han har gått med oss genom det och han har lett oss på vägen och han har visat vem han är. Att han är trofast och håller att lita på. Slutligen säger Paulus i den här texten att ni har inte bara fått nåden att tro på Kristus utan också att lida för hans skull. Och där går ju jag bet i alla fall. Jag vet inte hur det är med dig. Men jag får problem med en sån text. Vad då nåden att lida? Jag vill väl inte lida. Jag tror ju på Jesus. Han har lidit för mig. Jag vill inte lida något mer. Nej. Och vi bär någonting av det här i vår kultur. Att lidande är något farligt. Lidande är... Det ska vi undvika på alla plan. Vi vill ha det bekvämt. Vi vill ha det skönt, du och jag. Och om någonting inte känns bekvämt eller skönt så tror vi att någonting är fel. Tänk om det är tvärtom. Tänk om det är så att Gud faktiskt ibland tar oss genom öknar, fram till öknar, fram till hav som är omöjligt att korsa på egen kraft för att han vill lära oss någonting. Tänk om det är så. Och jag tycker mig se det här hos den förföljda kyrkan. Jag tycker mig möta det här hos våra systrar och bröder. Därför att de räknar med att Gud är där med dem. Mitt i eländet. Mitt i förföljelsen. När makthavare och andra förföljer dem, diskriminerar dem, sätter dem i fängelse. Ja, ni vet. Allt hemskt vi kan tänka oss. När andra, när extremistiska grupper attackerar. När Boko Haram går fram med våldsam kraft i Nigeria. Och driver kristna från deras hem. Våldför sig, kidnappar, dödar, lemlästar. Ändå håller de fast. Och förstår att Gud går med dem. Genom det tuffa. Genom det tuffa. Jag vill berätta också om en som heter Nidar som jag mötte nu i Indien. Nidar är 22 år gammal. Han är kristen, har blivit kristen. Han har faktiskt en 5-årig son och en fru. Han blir, hans by där bara några få hushåll är kristna blir attackerad av hinduextremister. Därför att de inte följer de hinduiska riterna. De attackerar, de förstör alla hushållen som är kristna och de förstör kyrkan i byn. Nidar är inte där just då. Men han blir anklagad av extremisterna att han har våldfört sig på en tjej som de säger är under 18 år fast hon är 20 år. Och alltihop en uppdiktad lögn. Han har ingenting med den tjejen att göra. Han blir satt i fängelse. Open Doors samarbetspartner i landet kunde hjälpa Nidar med advokathjälp. För det är också någonting vi jobbar mycket med. Och så hjälper de honom och till slut efter 1 år och 9 månader släpps Nidar ur fängelset. Och så berättar han, det var tufft. När han kom till fängelset så kände han stor oro över barnet, över familjen. Han kände sig utlämnad, allt det där ni vet. Och så fick han det här bibelordet som står i 2 Timoteus 3:12. Där det står att var och en som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus kommer att bli förföljd. Och så fann han tröst i det. Insåg att Gud hade kanske en tanke med hans fängelseperiod. Och han börjar se på det på ett annat sätt med andra ögon. Och han börjar lära sig läsa i fängelset. Läsa Bibeln. Och han läste Bibeln och han predikade i fängelset. Och när han berättade det här för oss, vi sitter och lyssnar på honom och är tagna av hans berättelse, så frågar vi, vad hände i fängelset? Jo, några kom till tro, sa han. Några, ja, 70 stycken, säger han. 70, säger vi och tappar hakan och lyssnar vidare. Så säger han, nu har han precis blivit fri bara några månader sedan när vi såg honom där. Och så säger han, nu ska jag starta en liten affärsverksamhet så att min familj har något att leva av. Men att många av dem som blev drivna från byn inte har vågat återvända än. Några är kvar i grannbyar, andra har börjat ta sig tillbaka. Det här, vänner, är något att be för. Indien är under luppen idag. Demokratin är hotad i Indien. Det är en extrem förföljelse i flera stater mot kristna i Indien idag. Världens största demokrati. På listan, World Watch list som vi har, så ligger de på plats nummer 11 med extrem förföljelse. Jag vill berätta också slutligen om Gilpin. Gilpin, Bernard Gilpin på 1500-talet. Han är en protestantisk predikant i England. Och det var inte lätt då. Under drottning Mary så var protestanterna förföljda. Han blir fångad söder om London, ganska långt från London. Vakterna tar honom och ska föra honom till London mot en säker fångenskap och död. Och Gilpin säger, allt kommer att leda till det bästa. Och fångvaktarna skrattar. Men de är på väg på resa. Och ni vet, det var inte tåg då, det var inte bil, det var häst. De sitter på hästryggen i flera dagar. En dag så faller Bernard Gilpin av hästen och slår sig bedrövligt, ganska ordentligt. Mycket smärtfullt. De kan inte resa på några dagar. De är tvungna att vänta att han ska bli lite bättre. Men han säger till vakterna, ni ska se att även detta kommer att leda till någonting väldigt gott, till välsignelse. De skrattar åt honom och ler. Och så går dagarna. Till slut kommer de iväg. Kommer mot London. När de närmar sig London ringer klockorna i London. Och de förstår inte varför ringer kyrkklockorna i hela London. Så möter de någon som är på resa åt andra hållet. Och så frågar de, vad är det som händer inne i London? Varför ringer klockorna? Och så säger de, drottning Mary är död. Det blir inget mer brännande av protestanter. Då tittar Gilpin på sina fångvakter och säger, där ser ni, allting leder till välsignelse till sist. Må vara en vacker historia och för oss lite glamorös. Det är risken med de här berättelserna. Men som vi förstår, jag tror att lärdomen är att Gud tar det svåraste. Det som till och med var smärtfyllt för honom att falla av en häst och skada sig, det var på något sätt Guds ledning. Inte Gud som sparkade ner honom från hästen, men Gud använde det för att det skulle bli till välsignelse och räddning för honom, så att han kunde fortsätta att predika evangeliet i England. Gud leder sitt folk när vi ber. Gud leder sitt folk över hela världen. Du och jag är kallade att stå tillsammans med våra systrar och bröder. Välkommen att lyssna lite till efter kaffet, så ska du få lite mer spännande fakta och berättelser och insikter om hur det ser ut för den förföljda kyrkan. Och vill du under kaffet, så ligger det en lista på kaffeborden. Om du skriver upp dig där med ditt namn, så får du vårat magasin och våran bönekalender som hjälper dig att be för den förföljda kyrkan. Du får den gratis, kommer inte någon prenumerationstalong om ett halvår eller något sånt där som kostar pengar, utan den är gratis och du får den hem till dig för att vara med och be för den förföljda kyrkan. Låt oss be tillsammans. Jesus Kristus, tack för att du är vår Herre. Inte någon annan Gud, inte någon annan makt eller kraft. Vi förlitar oss på din nåd. Och Herre, även om vi har svårt att ta till oss att vi har fått nåden att inte bara tro utan också att lida för din skull, så ber vi dig för våra systrar och bröder som lider där ute, som kämpar, som försöker att också hålla tag i sin tro på dig, Herre. Men som också flämtar, som också tvivlar, som också faller, som också misslyckas. Jesus, du är hos dem. Hjälp oss att stå med dem i bön. Inte bara be en liksom skyldig bön för att vi ska göra det, utan att vi faktiskt står med dem i förbönen. Tack Herre för ditt folk över hela vår värld. Tack för att du står med dem som lider för ditt namn. Och tack att du leder oss att också bli starka i vår tro. Vi prisar dig för det. Tack för den här gudstjänsten i Jesu namn. Amen. Ja, nu ska vi läsa trosbekännelsen tillsammans. Låt oss stå upp och göra det. Nu vänder jag ryggen mot er, men inte för att vara ofin, utan för att kunna läsa. Låt oss be. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och den helige anden, en helig allmännelig kyrka, de heliga samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen.
Då ska vi få sjunga psalm 333 och ta upp en kollekt.
Thank you.
då fortsätter vi med kyrkans förbön. Herre vår Gud, du känner och älskar oss alla. Du vet att vi har syndat. Vi har inte gjort vad du vill att vi ska göra. Vi har tänkt mer på oss själva än på andra. Förlåt oss för Jesus skull. Herre, dina barn ber dig. Gud, var med oss alla. Herre vår Gud, trösta dem som gråter. Hjälp alla sjuka, ensamma och rädda. Bevara våra föräldrar, syskon och vänner. Låt det bli fred och rättvisa i hela världen. Låt alla små och stora få vad de behöver. Mat, kläder och ett hem att bo i. Och vi ber särskilt för det som sker just nu i vårt land. Vi har en vecka bakom oss som vittnar om ofattbar ond och bråd död. Vi ber att du är hos de familjer som drabbats av det värsta en förälder är med om. Låt inte rädslan styra oss. Vårt hopp och framtidstro kommer till alla. Låt det komma till alla barn och unga som så förtvivlat är i behov av det. Herre, dina barn ber dig. Gud, var med oss alla. Kom till alla som inte känner dig. Bevara vår församling och kyrkan i hela världen. Och idag får vi tänka och höja upp och be för det som Robert just har pratat om i sin predikan. Det som är så otroligt självklart för oss är långt ifrån självklart världen över. Vi ber för dem, men vi ber också med dem. Herre, dina barn ber dig. Gud, var med oss alla. Herre vår Gud, ge alla människor ett ljus i mörkret, en hand att hålla i, en framtid med dig. Herre, dina barn ber dig. Gud, var med oss alla. Vi ber vår Fader tillsammans. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Då ska du be välsignelsen med oss.
Då tycker jag att vi står upp och tar emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och han ger dig av sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.
Vi ska få avsluta med att sjunga den här fina psalmen av Per Harling. Det kanske är fler än jag som har hört hur den här psalmen uppkom. Han hade krattat ihop lövhögar på sin gård och så är dottern ute och river upp allt. Och han, men nej, jag har ju jobbat med det här. Men ser du inte pappa, jag dansar ju i löven med änglarna. Och så kom den psalmen till. Vi sjunger den.
Thank you.
Då har vi kommit till pålysningar och vad som händer till veckan. På onsdag är det 9:30 kaffe. På söndag klockan 11 är det i centrum med Anna-Karin Falkman, Anna Wallgren och mästerskapet. Det är också tweens och söndags. Vänta, Jalle, du ville berätta om 2 veckor, för då händer det någonting.
Just det, vid den här tiden, flera år bakåt, så har det varit något som heter Nära Jesus-konferenser. Varannan gång i Skellefteå och varannan gång i Umeå. I år är det där lite grann förkortat, så det ska vara en Nära Jesus-dag då, söndag den 15 oktober. Och temat för det där är Tillsammans i mission. Och det blir en mässa klockan 11 då. Och sen efter det är det seminarium. Och Mats Lindberg kommer att leda mässan. Och vi får också besök av Nora Sandahl. En kvinna som har varit missionär i Tanzania ett antal år. Relativt ung dam. Jag vet inte om ni var på EFS-konferensen i Umeå i somras. Då var hon med där och hade hand om ett seminarium också. Och det blir ganska mycket sång. 2 körer till och med. Precis som det var i den här helgen då, med 1 kör igår och 1 idag. Men då blir de samtidigt. Vox Nova kommer att sjunga och nya United, om vi kallar dem för det, som återuppstått. De kommer att göra debut med en sång vid det där tillfället. Och som sagt, efter kaffet då så kommer det också vara seminarium som Nora Sandahl leder. Sprid det där, och det där är alltså en, ska vi säga, en EFS i Västerbotten grej. Så att välkomna alla från även andra kyrkor till det där. Jag tror att i något fall är det sammanlyst gudstjänst också.
Tack, vad spännande. Jag längtar för att höra på Nora här. Jag följt hon på Instagram flera år. Det är mycket hon har delat där om den vardag de har haft där. Och nu är de som sagt tillbaka i Sverige. Då är det dags för kören att avsluta.
En gång som den jag